Vi skal i Jesu navn og i bønnens ånd nå fortsette en kort stund. Vi er jo kommet inn i fastetiden. Jesus han sier i en av fastetidens tekster for sine, til sine disipler, se, vi går opp til Jerusalem. Og alt det som er skrevet hos profetene skal gå i oppfyllelse. Vi skal nå i Jesu navn lese noen ord som kan ha tilknytning til påskens hendelser, som vi finner i Romerbrevets tredje kapittel. Det er jo når Paulus skriver spesielt Romerbrevet og Galaterbrevet, så er det jo veldig konsentrert og innholdsrikt, sånn at man kan egentlig ikke lese så veldig lange tekster fra Paulus om man skal gå litt dypere. Jeg tenker vi sammen bare skal lese fra andre halvdelen av vers 22 i tredje kapittel hos Romerne, og vi leser til og med vers 25. Ånden lyder i Jesu navn, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir alle rettferdiggjort for intet av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som var gjort. Ved dette vil Gud vise sin rettferdighet. Amen. Når jeg leste denne teksten, så ser jeg liksom to ting. Vi mennesker, som første vers i teksten vår beskriver, som alle sammen hadde avveket. Der var ingen forskjell på menneskene under solen. Alle hadde syndet. Det var ingenting som hadde noen form for ære innenfor Gud i det hele tatt. Det andre bildet, andre som jeg ser på det bildet, det er liksom Gud i sin høyhet og i sin hellighet der oppe i sin himmel. Vi kan lese et sted i Gamle Testamentet at Gud så ned ifra himmelen for å se om det fantes noen rettferdig, noen som søkte Gud. Og Gud måtte selv konstatere, han ser ikke en, enn ikke en. Alle har avveket og fattes eller mangler ære innenfor Gud. Det var det bildet som betegnet over oss mennesker. Et dystert, trist bilde. Så kan vi spørre, var det bare de som hadde levd som fariseeren Simon i egen rettferdighet, eller de som hadde levd i grove ytre synder som var i den tilstanden? Nei, sier Gud, det var ingen forskjell. Uansett små eller store synder, så var alle tross alt syndere innenfor Gud. Og vi minnes jo da når syndefallet var en realitet, at den dagen når du gjør det, så skal du dø døden. Altså er døden en konsekvens av synden. For gjennom synden så kom døden inn, først til den første Adam og til våre første foreldre. Og derigjennom så trengte synden til alle sammen. Altså så viser Guds ord det, at bare det at et menneske er født til jorda, så er det født totalt hjelpesløse. Totalt, som David skriver, født i synd og unnfanget i synd. Min mor har unnfanget meg i synd. Det er et trist bilde som Bibelen tegner for oss. Og så kan vi stille spørsmålet, hvordan kan da et menneske bli frelst? Vi minnes han patriarken Jakob, han fick se en stige som var reist upp ifrån himlen. Där steg Guds änglar både upp och ner. Langs den stigen så kan ingen människa komma till himlen. Människan prövar nog, och så är det människor som lever i sin egen rättfärdighet. De försöker med sina goda gärningar och lage trinn upp till himlen. Men det är sånt som en fortalte till mig en gång. Man brukar till slut alla sina krafter, så man blir så utmattad att man bara glider ner. Det finns ingen möjlighet att nå till himmel och salighet genom eget sträv. Och dessutom, så när Gud gav sin härliga lov, så har ju inte loven i sig själv makt till att skapa liv. Den kan riktigt nog lära du skall och du skall icke. Men kraft till att göra det goda, det kan inte loven ge. Alltså är loven dödens tjänst. Då har man två former för död. De som är döda i sina synder och i sina överträdelser. Och dessutom de som loven har fått göra döda. Och på den måten totalt hindra ifrån att nå dit upp till Guds, till ärens himmel. Och vi ställer spörsmålet, hvordan är det då möjligt? Jo, det är möjligt. Det är möjligt på den måten att Jesus, Guds son, när han var samman med sin himmelske fader där hemma i himlen, och Gud tänkte, vem ska han sända? Då var Jesus frivillig, villig till att ge avkall på att vara Gud lik. Han iklädde sig själv en tjänare och en trälsskickelse, kan vi läsa. Och så blev han lydig in till döden, ja, in till korset på döden på korset. Alltså är Jesus den som han själv också säger, som har blivit den väg som för människa upp ifrån det syndens dyp. Inte bara det att man blir liggande i sina syndesår, men till och med så har synden en sån fängslande kraft att det går, som vi kan läsa om i psalm 40, där psalmisten hade sunkit ner i det dype dyn, i den skittne söl. Och dess mer man försöker att komma sig upp, dess mer utslitt blir man, och dess mindre hopp är det att man klarar att berga sig själv. Men det stora undret skedde att Jesus inte blev en synder, men han blev gjort till synd för oss, för att vi han ska bli rättfärdig. Alla har syndat. Där finns inte ett enaste människa som har någon ära eller någon härlighet inför Gud. Men så sker den salige byttehandeln, att Gud byter ut frälsen genom hans enbårne son Jesus Kristus, Guds son. Den korta text som vi läst om, den lyfter fram 3-4 viktiga bibelska begrepp som kanske inte unga och barn alltid klarar att förstå, och som kanske inte heller vi som vuxna kristna klarar att få riktigt grepp om vad som ligger i de begreppen. Men det, den saken, när det gäller att fatta frälsens dype, så behöver det ske det under som skedde med de två på vägen till Emmaus. Att den tredje skriftsutläggen, den herre Jesus Kristus, själv måtte komma och upplatte skriftene så att hjärtene blir brännande. Kunnar Gud genom sin helige ånd åpenbar vad som ligger i de begreppen som här nämnes? Förlösningen, rättfärdiggörelsen, försoningen och till sist Kristi blod. Det förstår vi bara inte av oss själ. Det är något som Gud må uppenbara för oss. I oss själ är vi människor som sånt som det var med Saulus som hade ett käll föran sina ögon så han blev gjort helt blind. Först när evangeliets kraft fick frigöra han, när Ananias välsignade henne blev lagt på hans hod, då står det skrivet att det fallt som ett käll för hans ögon. Och då kunde han se att ja, men det var ju för min skyld som Jesus måtte komma. För min skyld måtte Jesus lida och dö. För min skyld så stod han upp som en segersherre. Och genom Jesu kraft så har jag möjlighet till att kunna bli frälst. De blir alla rättfärdiggjort för intet med den nåde som är i förlösningen i Kristus Jesus. Rättfärdiggörelse, det är ännu mer än syndens förlåtelse. Syndens förlåtelse, det bydes till människa som har syndat, som angrar sin synd och som får höra ordet om syndens förlåtelse som blir löst genom lösenöcklens kraft. Och det är ju stort och dyrbart att synd blir slättad ut, synda och överträdelse man har gjort. Men allikevel är man inte rättfärdiggjort. Om man bara har del i syndens förlåtelse. Rättfärdiggörelse betyder att man inför Gud blir ansett som en som aldrig, absolut aldrig har syndat. Och då förstår vi att det kan ju omöjligt gälla mig. Jag som synder dagligen både i tankar, ord och hjärna. Jag som aldrig har möjlighet att kunna liksom nå upp till och uppfylla de krav som Gud ställer till den som ska vara rättfärdig inför Gud. Den som ska kunna uppfylla det kravet, han må inte vara något mindre än Gud själv. Alltså är rättfärdiggörelsen det att vi får del i Jesu Kristi fullkomlighet. Får del och bli iklätt hans rättfärdighetskläder. När den här lyckliga och saliga byttehandeln får ske. Det sker igenom och av Guds stora nåde. Och nåde är ju heller inte så enkelt alltid att förstå. Ett människa som lyckas, som menar sig själv och har klart att uppfylla Guds bud. Det behöver i alla fall inte Guds nåde. Den som behöver Guds nåde, det är som den person som stod, som vi minnes. Den farisén och syndren. Farisén slog sig för sitt bryst och tackade Gud för att han inte var som den här tollen som hade levt ett syndigt liv. Eller som andra onda människor. Men han tackade Gud för att Gud, han hade lyckats genom Guds kraft. Men tollen han slog sig för sitt bryst för han visste det. Att han har både bevisst och obevisst stjält ifrån andra som han har inkrävt toll och skatt av. För att han själv liksom skulle sylta sin egen pengebok därigenom och göra sig rik på andras bekostning. Han hade syndat inte bara i det budet men också i andra bud. Ja, inför alla bud så visste han att om Gud ska gå i rätte med han så kan han inte svara 1 till 1000. Men när han såg sin stora synd så står det skrevet att han slog sig för sitt bryst. Och så sa han de välkända ord. Gud var mig synder nådig. Det är sådana människor som ser sin synd. Som angrar sin synd. Som söker nåde och syndens förlåtelse. Som Gud kan rättfärdiggöra genom förlösningen som är i Jesus Kristus. Och så förlösning är ju ett ord som inte är så enkelt att förstå. Förlösning eller hjärnlösning. Men det är ett bild på ett människa som står i skyld, som har en stor hjälp, som ikke kan betale eller gjøre opp for seg. Men så kommer en i stedet og betaler hele den gjeld, den skyld som den person han har. Og så kvitterer han over at gjelden er sonet og synden er betalt. Og det er ingen andre enn Jesus som gjør det. Og kvitteringen som duker som bevis på at syndene er forlatt, det er ikke noe annet enn et rødt kryss med Jesu blod, der vår syndregister er slettet ut, gjort til intet. Det skjedde der gjennom at Jesus ble spikret og festet på et kors. Han stilte Gud til skue gjennom hans blod. Hørte vi hva som sto? Gud stilte Jesus til skue gjennom Jesu blod. Når Luther skriver om rettferdiggjørelsen og syndens forlatelse, så er det noe av det samme. Det er Jesu røde blod som på en måte får være som en kappe over synden, så synd og skyld blir skjult. Nøyaktig det samme som skjedde der i Egypt, når det her Israels folk siste gangen skulle dra ut av Egyptens trelldom, når de bestenka lammets blod på dørpostene utenfor døra. Og når dødsengen gikk forbi, og det står, når Gud sier, når jeg ser blodet, da ga han befaling at dødsengen skulle ikke gå inn i det huset, men alle som var inne der skulle være beskyttet. Og sånn er Jesu blod det som beskytter og bevarer oss ifra alle djevelens angrep. Det tilgir og renser oss ren for blod. Men altså, de her er to funksjonene. At det også gir kraft til å døde kjødes gjerninger med Guds hellige ånd. I nåden er det rom, sier man, og i Jesu blod, der finnes det en utrolige kraft. Ja, det er sånn som man synger også i en av Sions sanger, da, at når djevelen angriper og får se Jesu blod, eller synden som er merket med Jesu blod, da må han vende om, for han kan ikke lenger anklage når syndene er forlatt, renser ren i Jesu blod. Jeg tenker, kjære kristne, at det som er din trygghet, det er også det samme som er min trygghet. Den eneste trøsten som jeg har innenfor Gud, synger vi også i en annen Sions sang. Det heter syndens forlatelse, som vi får del i for Jesu lidelse og dødsskyld. Gud stilte Jesus til syne i hans blod. Ja, det er sånn som vi kan lese hos Jesajas 63, når man litt forundres at hvorfor er dine klær så røde? Det var liksom en som hadde trampet på drueklasen og den her røde drue eller vinsafta spruta på hans klær. Derfor var hans klær, Jesu klær, så røde. Det var hele verdens synd som var lagt på ham. Det var årsaken til at Jesu ble så rød. Så løfter David, det her er Paulus, frem enda et nytt begrep som vi skal forsøke å gå litt til Moseboka, 3. Moseboks 17. kapittel, for å se på. Det er et ord som kalles for nådestol. Og nådestol, det ordet var ikke kjent i kristenheten før Luthers tid. Det var Luther som fant på ordet nådestol. Det var ikke så enkelt å vite. Hva skal det stedet hete i det aller helligste der paktens ark var. Den var ikke så stor, den var cirka så lang som talestolen, 1,50 meter lang. Den var 70 centimeter høy og 70 centimeter bred. Og inn i den så var det to steintavler. Det var budordene som var inne i den. Og så lagde man et lokk. Og det lokket ble forseglet sånn at man ikke kom inn dit. Man lagde alt det her av en træsort som hette akasietræ. Og så gullbela man det innvendig og utvendig. Og lokket det kaltes, det visste man egentlig ikke helt sikkert hvordan man skulle oversette det til vårt språk. For det var et ord som var lagd ut av et sted der selve forsoningen ble utført. Men samtidig var det et ord som betydde nåde, eller Guds nåde. Og da fant Luther ut at nådestol, det må da bra beskrive hvor Gud viser sin nåde til mennesker. Altså stedet der selve nåden er å finne. Det var ikke, som vi sa, et veldig stort sted. Det her er paktens ark. Der oppe på den så var det to keruber som sto med vingene utover, vendt imot hverandre. Så hadde begge ansiktet og øynene vendt imot lokket. Det lokket da som Luther kalte det for nådestol. Som etter Luthers tid har blitt et fast begrep. Og særlig i dag så mener man at man klarer egentlig ikke å komme på noen ord som er mer dekkende. Og så forteller Gud her ifra andre Moseboka, eller tredje Moseboka, er det vel i 17. kapittel, at nettopp der så skal Gud åpenbare seg. Jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen. Når selve forsoningen ble utført der, og vi kan snakke noen ord om det, for at det på en måte hjelper oss å forstå litt av Jesu frelsesverk. Man hadde ulike dyr som ble slakta. To geitebukker skulle velges ut. Begge skulle være totalt uten feil. Altså, ikke bare, det skulle ikke kunne se bare med ene øye, eller det skulle ikke halte, eller det skulle ikke være noen form for feil på det. Og så skulle man trekke lodd mellom de her to geitebukkene, og så skulle den ene være til brennoffer, og den andre skulle være til syndoffer. Og så skulle det også være en okse som skulle slaktes. Og der på yttersida, det her aller helligste, i det selve hellige, der var et alter. Og alteret var jo også lagd, det var ikke så veldig stort. Men det var gjerne kobber eller messing beslaglagt, sånn at man kunne ha ild på det. Og der så skulle selve brennoffret her fortæres. Og så hadde man et annet sånne her sted der man, eller lite alter som man kalte for røykalteroffer. Og så skulle man gå inn, og det var kun én person, og kun én gang i løpet av et år som hadde lov å gå dit. Den dagen kaltes da for den store forsoningsdagen, og det var kun den presten som kaltes for ypperste prest som hadde rett til å gå inn dit. Og så skulle han ta den her aska og ta den her røkelsen, og så skulle han drysse over den her nådestolen. Og der oppstod også den røyken da, og så skulle han ta blodet. Det blodet ifra det dyret som var helt ut, etter at det var helt eller tømt på selve alteret. For etter Moseboka så var det så at for at livet skulle kunne opprettes, det vil si når et menneske hadde gjort en synd Och för att synden kunde tillgis så krävde Gud att det måtte en död till. Och blodet, det var som tänkt på att någon hade måtte ha gett sitt liv. Och det blodet blev då bestänkt uppe på nådestolen. Och där så står det skrivet att på det stället så skulle Gud uppenbara sin nåd, eller Gud skulle uppenbara sig. Allt det här pekte ju bara fram på Nya Testamentet och fram på Jesu frälsesverk. Efter vart så försvann den här paktarken, eller den här paktens ark. Man vet inte hur den försvann. Men det betyder ingenting, för det är ingen behov för den. För vi kan läsa i Hebreerbrevets 7:e och 9:e kapitel och så lite i 4:e kapitel om detsamma. Att det blev uppstått. Det uppstod, eller det kom en ny nådestol, och det är Jesus Kristus som både blev offerdyre, som själv var det blodet som blev bestänka, och det var han själv som var själva den nådestolen. Det var han som är det stede, eller den som representerar det stede där människor har möjlighet att kunna finne en nådig Gud. Alltså, när människor skulle ha tillgivet sig för sina synder, eller idag, den tid som vi lever i också, när ett människa vaknar upp ifrån sina synder, får anger och längsel efter Gud, så är det sån att syndens förlåtelse, det kan ingen förkynna till sig själv. Ingen kan lösa sig själv ifrån sina synder. Gud som är en nådens Gud, han har sin nådens orden, han har sin nådestol ibland, och som vi också kan läsa om i Hebreerbrevet. Där är också uppmuntras att vi stadig ska söka till den här nådestolen, så vi kan finna nåde till hjälp i den rätta tid. I texten vår står det om blod, om Jesu blod. Och Jesu blod är ju inte något ukänt för oss. Vi har ju allerede, också idag, fått höra att på grund av Jesus Kristus och det blod som han offrar på Golgata, där förkynnes oss syndens förlåtelse. Alltså i kort form, som vi säger, i Jesu namn och Jesu blod. Vi läser det här ifrån 3:e Mosebok, att det är nettopp blodet som gör soning. Jag ska bara lite se om vad soning egentligen betyder. Soning betyder det samma som att täcka över. Låt oss tänka oss själv. Mitt hjärte, ditt hjärte, som är så full av ondskap, som är så full av synd och som är full av urhet. Hvordan kan vi tåla att bli bestående inför Gud? Vi behöver något som kan skjula vår synd. Vi behöver Jesu blod, den här försoningen som kan skjula och täcka vår synd. Men soning betyder också och lösköp, eller frigöra ett människa ifrån något man är bunden eller. Soning är alltså som sagt betalning för synd och ta bort Guds fred. Vi läser här i 3:e Mosebok 17:e kapitel mer om blodet. För köttet kärlar i blodet, och jag har gett det, och lagt märke till, på allt. Det måtte gis på allt för att det skulle vara soning i det. Jesus kunde inte bara bli död om han hade stått med svärd. Ingen hade blivit frälst utan att han måtte offra sitt eget tälje och dyrbara blod på Golgatas alter. Det var för att göra soning för deras själar. För blodet är det som gör soning för de. Kärlen är i det. På den måtte vill Gud helliga oss och göra oss ren inför sig. Därför får vi tacka Gud att nåden är att finna. Att icke vi behöver sånt som vi läser ifrån Romerbrevet 10 kapitel. Människor som blir kallt, som Gud kallar på, som längsel efter att få höra evangeliet och nåden. De stirrar upp emot himlen, liksom i hopp om att finna nåden där. Men nej, säger Paulus där, att ingen kan, eller kan säga si, jag ska fara upp till himlen, det får att hända. Alltså, Kristus ner, eller får att fara ner i djupet, får att hämta han upp. Nej, ordet är dig när, i ditt hjärta och i din mun, det är det ord som vi förkynner. Eller som vi också kan läsa Paulus lära om ett annat steg i sina brev. Så är vi då sändebud i Kristi steg. Vi ber i Kristi steg, låt er försona eller förlika med Gud. Alltså sker förlikelsen med att evangeliet blir förkynt. Med att budskapet om Jesus blir förkynt. Med att man uppmuntras till att tro på han som döde i syndes sted, i vårt sted, för att göra mig och dig salig. Och när vi tror det, ja, då sker det också som Luther säger, då har vi det. Då har vi också del i himmel och salighet. Och blodet, det har en sån kraft att det gör döde levande igen. Det röjser oss upp igen, så att vi får lov att vandra i ett nytt levne samman med den här Jesus Kristus. Allt det här får vi del i, som Paulus säger här, ved troen. Alltså är troen liksom den tomme hand som räcker emot när Gud bringer oss frälsen, syndens förlåtelse och evig liv. Så får vi bara ta det emot och så får vi säga tack, gode Gud, för att du kom för att frälsa mig. Selv om det nu har gått många 40 år sedan Gud reste mig upp av syndens söl och satte mina fötter på en klippe. När han la en ny sang i min mun, så glömmer jag aldrig, går runt. Det var att leva med domen i min egen samvittighet. När jag visste att döra, så har jag ingen möjlighet till att kunna bli frälst. Men sen efter om det har gått många 40 år, så kan jag gång efter gång tacka Gud, tack himmelske Fader, att du fann mig. Ja, att du sökte mig upp, du gav inte upp. Du går både upp i höjden och bergen för att söka till de får som har gått vild här. Och du går ut i örken. Oavsett hur människan är, så vill Gud kalla på människa till omvändelse från solens uppgång till dens nedgång. Och så får vi tacka Gud för att han sände sin egen son till soning för våra synder. För att han offrade sitt eget dyrbara blod till renselse för oss. För att han helliget oss så vi ska duga inför han. Så att vi en gång när vi flyttar bort ifrån tid till evigheten förstå ren och rättfärdig, helliget i Jesu Kristi blod, genom Guds nåde, ved troen på frälsen Jesus Kristus. Och nu kommer vi in på det som texten kallar Guds rättfärdighet. Det är den rättfärdighet som Gud visste fram, som Gud stilte fram när han stilte fram Jesus för oss. Och kära vän, om du ser din egen synd, om du vet det också, som sant är att den är stor både i tankar, gärningar och ord. Ja, om du följer det att det är ingen steg att kunna flytta ifrån din synd. Den hänger vid dig på en måte som gör det omöjligt att kunna frigöra sig ifrån den. Men då ska du veta det att i Jesu blod så är det en vidunderlig kraft till att lösköpa en synd ifrån sina länkar och sina barn. Det har vi fått uppleva, vi som har kommit från världen till, från världen in i Guds rik. Och det har vi fått uppleva och det får vi uppleva på nytt och på nytt, hvordan kraften är i Jesu blod. Så får vi tacka Gud för att han har blivit oss till rättfärdighet. Alltså inte vår rättfärdighet, gärningar som vi gör eller gärningar som vi unlater att göra. Men vår rättfärdighet, den är som vi kan läsa om i Jeremias 23 kapitel, om jag minns rätt. Vår rättfärdighet, den Herren ska kallas Herren, Herren Jesus. Han är vår rättfärdighet. Alltså är vår rättfärdighet en person, sån som Jesus, och som vill vara för oss. Och så vill han fortsatt visa sin rättfärdighet för den tiden som nå är, säger han. Alltså idag. Men också för den tid som har varit. Det tid, den tid som han här säger om. Vid detta vill, ja, för han i sin långmodighet hade borat över de synder som var gjort, alltså tidigare. Med detta vill Gud visa sin rättfärdighet den tiden som nu är, så han kunde vara rättfärdig och rättfärdiggöra den som har troen på Jesus Kristus. Gud styrke troen för oss. Och jag har lust att se om det skulle finnas människor här som ända inte är Guds barn, eller om det skulle finnas och är människa här som kämpar och är anfäkta i sin tro, så behöver du inte liksom att vansmäkta på grund av dina tvil eller det att du följer dig utanför. Det kan vara vanskligt här med många, kanske 150-200 människor att våga öppna sin mun. Men du har möjlighet att söka upp en kristen som du har tillit till. Och om du har tillit till mig, så kan du komma och samtala med mig om det är dag eller om det är natt. Om det är helg eller om det är vanlig vardag. Det är gott att kunna samtala med en kristen bror och syster. Och det är inte bara det, men där kristna är församlade, där är också Guds nådestol församlade. Det är som vi till sist bara ska se två ord ifrån. Hebreerbrevets fjärde kapitel. Det, där uppmuntras det, men speciellt också kristna människor som ser sin egen svaghet och som följer, kan Gud verkligen ha medgång med mina skröpligheter? Där läser vi om Jesus. Han var prövd i allt. Han var inte en sån ypperstpräst som inte kan ha medgång eller medlidenhet med oss och med våra skröpligheter, men som är en prövd i allt i likhet med oss. Men en himmel vi är för själv, att han var totalt utan synd. Så uppmuntrar Hebreerbrevets författare här i fjärde kapitel i 16 vers. La oss därför med frimodighet dra fram för nådens tron, för att vi kan finna miskunn och finna nåde till hjälp i rätt tid. Tänk vilken välsignelse att Gud har lagt ner ibland oss ord om förlikelsen. Att han har gett oss lösenycklarna så att man kan lösa ett människa som är bunden i sin synd. Att han har iklätt oss med evangelisk kraft som vi med frimodighet kan uppmuntra människor som är utanför. Att också dem skulle ta emot. Ta emot välsignelsen. Ta emot nåden. La Gud göra gärningen och föra dem över från lyset, mörket till lyset, från Satans makt till Gud. Ja, kära Kristi vän, som också brodern avslutar sitt tal, så får vi frimodigt nu träda fram på nådens tron. Och från nådens tron där lyder ordet om syndens förlåtelse. För Jesu Kristi namn och för hans lidelse, för hans döds och för hans blodskyld. På den måten, när vi tror det och tar det till våra hjärtan, så finner vi nåd. Vi får miskunn och hjälpa till den rätta tid. Gud, styrke, hjälp och bevara oss alla. För sitt höje och helge namns skyld. I Jesu namn. Amen.